Okay, so Hare Krishna. One of one. Lotus tar. Gå lite vidare efter det här med Sankirtan. Eller före kan vi ju ta helt enkelt. Så nu. Har du bestämt dig för att det här med bhakti kanske är någonting. Och kanske fråga, men vad ska jag göra då? Jag är ganska övertygad, men inte 100%, kanske inte 108% i alla fall. Men jag vill göra någonting. Vad är det bästa jag kan göra? Ja, naturligtvis så har vi ju pratat om det. Och jag tycker också det är viktigt att tänka på, som jag ofta fick höra, vad det nu kommer ifrån i Shastra. Jag kan se om jag kan hitta det. Att på den här bhakti-vägen så är varje steg målet. För att, vad leder det till? Det här med bhakti-yoga, ju leder till mer bhakti-yoga. Det är för att det är liksom bhakti-yoga som är målet. Att helt enkelt leva ett lyckligt liv i Krishnas lila. Och det här vi gör, allt från japa, harinam till archanam och så vidare. Det är till för det. Dels när det utförs som sadhana, alltså man gör det plikttroget, även om man kanske inte riktigt fattar varför eller är helt övertygad. Eller att man gör det därför att, kolla här, det här är livet. Vi och Krishna och kärlek, bhakti. Och det här, den meningen du ska sluta, och det här är också viktigt därför att vi måste vara väldigt försiktiga så vi inte dömer varandra. Eller gör antaganden om varandra, om att han eller hon är bättre eller sämre än jag, större eller mindre än jag. Och sen ibland kanske behandla varandra nedlåtande eller orealistiskt respektfullt. Så i alla fall, här är vi och jag vill pröva på det här med bhakti yoga och jag vill göra det så bra som möjligt. Okej, då har vi först det som jag pratat om här, att det först och främst handlar om att alltid minnas Krishna, aldrig glömma Krishna. Och för att kunna göra det i början speciellt så gör man så mycket bhakti-yoga-handlingar man kan under sin dag som känns okej. Och på det sätt man känner för att det passar en. Jag till exempel en japa-man, jag tycker jättemycket om sitta framför mitt hemaltar och meditera på min japa. Men jag är också en sankirtan-man. Och det här är intressant nog en uppdelning man brukar göra. Goshtyanandi och Bhajanandi. Bhajanandi och Goshtyanandi. Som liksom bara beskriver två kategorier av Guds hängivna. Eller två kategorier av... den ena som sitter och mediterar i stillhet för sig själv. Eller går ut och gör bhajans, harinam, kirtans och sånt. Men alltså fokuserar sig på just... Eller egentligen, vi kan vänta med harinam där, bara bhajan. Man fokuserar sig just på sin meditation. Vilket är jättebra. Här är jag. Här är Krishna. Det här är alla andra. Och när jag tänker på Krishna eller tar Krishnas namn i min mun eller tjänar på olika sätt, så är jag i kontakt med Krishna. Och där är allting bra. Den andra som man, jag brukar betrakta som eller ännu mer önskvärd om man säger, men egentligen som den här traditionen som jag i alla fall tillhör, Gaudiya Vaishnava traditionen är Goshtyana. Det betyder att man tänker att det här med Krishna, vi vet, det här med Bhakti är så fint. Så jag vill ge det till andra också. Så i vilket fall, det är lite det handlar om här idag. Vår övertygelse och vad vi då kan göra. Hur vi kan bli mer övertygade. Och min lilla... insikt jag har fått i mitt liv, som jag fick då faktiskt ganska direkt när jag kom till Krishnarörelsen, var att det bästa sättet för att själv bli riktigt övertygad då, en riktig bhakti-yogi, förstår det här med bhakti, det är att försöka att ge det till andra. Och det låter kanske lite sådär sentimentalt, men till exempel den här filosofin fick jag lära mig, och har jag med mitt eget liv praktisk upplevelse och erfarenhet av, så jag kan säga det bestämt, förstått att och upplevt att när jag försöker att förklara den för andra, då möter motstånd och tvivel och sådär. Att det är det bästa sättet att själv bli övertygad, för då blir man tvungen att, okej, vad ska jag svara på det här då? Okej, det här tvivlet då, kanske jag egentligen också har, vad gör vi åt det då? Och sen lär man sig mer och mer, men också... när man är med andra och ger det här, de här frukterna och bakter som Chaitanya brukar säga till andra, så plötsligt sitter man där med någon som man trodde var en okunnig stackare som man ska rädda, men som i själva verket har en massa att lära en själv. Så Krishna skickar folk och det händer saker, det är det som jag menar. Så hur gör man då? Jag kan bara ta från min egen Bhakta-kurs som vi fick lära oss när jag gick med i Krishna. Flyttade in där i Krishna-templet. Vi började med att lära oss Bhagavad Gita och så Ishupanishad. Och jag tror vi ska titta lite på dem där. Här, några verser från det här, för det är så trevligt att göra det. Och jag kommer nu ihåg, minns mycket också vad, hur det var, vad jag började så att säga. Så det här är autentiskt. Vi går då till Bhagavad Gita, vilket jag rekommenderar alla att ha där hemma. Jag vill kunna sälja Bhagavad Gita genom den här podcasten. Och om det går så köp den för allt i världen. Om jag har fixat det så kan jag också stödja den här podcasten. Alltså, jag vet att man kan köpa den direkt härifrån. Men i alla fall, skriv till oss här, till mig här nere på Radio Krishna. Så om du vill ha en Bhagavad Gita så fixar vi det på något sätt. I alla fall, nu är vi kapitel 2. Och det är, ska vi säga, vers 12. Ja, vi börjar egentligen med vers 11 där. Efter att Arjuna då hade beklagat sig över att det här är hopplöst. Jag ska kriga mot mina egna släktingar och så vidare. Jag vill inte göra det. Och så säger Krishna där i vers 11. Shri Bhagavan Vacha Sochanam Vasochastam Pragyavadam Chabasha Se Gatasun och Gatasun Chanan och Sochanti Pandita. Och de här verserna lärde vi oss sanskriten också till. Jag vet inte riktigt varför vi lärde oss den här. Kanske man skulle kunna säga det när man pratar till andra människor. För Krishna säger, när du talar kunskapens ord så sörjer över det som inte är värt att sörja. Någon som är visa sörjer varken av levande eller de döda. Och det är naturligtvis en väldigt, väldigt fin och klok och uppmuntrande vers. Va? Och det intressanta är att när jag började prata det här, som jag bara pratar in spontant på min mobil, så tänkte jag innan jag satte igång här med, på just det här med att ändå kommer jag själv att vara väck från den här världen. Puff, så ligger det bara en kropp där. Och ja, som jag har sagt här, eller som jag har sagt till mina söner, så gör jag den här serien mycket för mina söner. För att slippa att pracka på dem alltihop det här. Men här lägger jag in allting jag själv har lärt mig, som jag tycker är det viktigaste i mitt liv. Som jag också vill ge till andra. Speciellt till mina söner. Så till dem vill jag då säga, och det kan jag lika säga nu, att när jag en dag ligger där, så får ni gråta eller inte, eller skratta eller vad helst. Men jag hoppas att ni inte kommer att behöva gråta, därför att ni då har förstått just den här versen. Att det är ingenting som är värt att sörja. Någon vis sörjer varken om levande eller döda. Och varför det inte då? Hur? Och jag kom på det att när min mamma lämnade denna värld, den gamla kroppen hon hade, och gick över till den andra sidan, så ja, läkaren ringde precis innan det skedde och jag hade inte tid att komma dit. 5 minuter senare ringde han igen och sa, nu har hon lämnat. Och de 5 minuter så satt jag i min säng och mediterade, vill jag minnas, och på henne. Och det var som jag kunde känna på något sätt där att, whoop, nu är hon fri från det där. Nu är hon en ängel, nu är hon ute där. En mycket bättre värld. Och nu slapp hon den där tunga gamla kroppen som bara ramlar omkull och inte kan göra någonting. Så jag sa några ord av tacksamhet för den tid som var, och det kändes bra. Det kändes klart och färdigt och naturligt, och jag hoppas bara, ber till Gud, att jag kan lämna den här världen på något sånt sätt där alla kan känna att nu var det bra, nu var det klart. Men också att de, speciellt mina söner, men de som eventuellt kommer att stå där då runt vad det nu blir, min urna. Ja, nu får gärna spela det här. För att det här på riktigt, som jag brukar säga. Och som grabbarna ibland blir här när jag säger. Men när jag säger det så menar jag det liksom att det som är på riktigt, det kan, jag börjar fatta det på riktigt nu i den här åldern. Så att därför jag ibland poängterar det där, det är på riktigt. Och då säger Krishna i alla fall här i vers 12. Det fanns aldrig någon tid där jag inte existerade, eller du, eller alla dessa kungar. Och inte heller i framtiden ska någon av oss sluta existera, upphöra att existera. Och så säger han, liksom den förkroppsligade, i vers 13. Liksom den förkroppsligade själen ständigt vandrar i denna kropp från barnen till ungdom till ålderdom. Så vandrar själen in i en annan kropp vid döden. En upplyst person förvillas inte av en sån förändring. Visst är det skönt att veta. Men sen har vi då allting däremellan, från det att vi föds här tills det att vi är fria från den här världen igen. För att jag själv ser det i alla fall så att jag är här. Det är liksom inte det bästa stället jag kunde tänka mig att komma till. Denna jordplanet i den här tiden. Men ändå kanske det, för att jag har ett fascinerande upplevelse. Och jätteintressant upplevelse, måste jag säga, i det här livet. För att jag känner att jag är här för att göra, för att hjälpa Srila Prabhupada, hjälpa Chaitanyas mission och så vidare. Så, men när det är dags att lämna så, bye bye everyone. Och tack för den tid som har varit. Love you all. Vi ses kanske senare. Därför att jag tror att mycket väl så, om vi har relationer som verkligen är själ till själ relationer, så kan vi gott träffas och fortsätta vara vänner. Ha våra ännu fina relationer även när vi kliver ut ur det här. För vi finns ju. Det är ju vi som är verkligheten. Och att vi är, som Krishna jag sa här, det har aldrig funnits ett tid och inte existerar eller nu inte kommer att existera, och det, då även som individer. Så det är klart att när vi kliver ur den här drömmen och vaknar upp igen, så finns vi ju där. Och vem vet, vi kanske vill fortsätta vara kompisar, kanske vi var kompisar innan och så vidare. Så det öppnar mycket såna här fina tankar. Men under den här tiden då som vi ska nu brottas med den här tillvaron, vilket ju faktiskt ofta är en riktig utmaning, alltså push. Och jag säger bara det också till mina vänner och till andra och till er ungdomar, att jag lärde mig att tänka så och tänka så, att när det är riktigt så där jobbigt och tungt och verkar helt hopplöst det här livet, för där har jag varit några gånger. Och från det och till att allting är toppen och sen olika ställen mitt emellan. Men när man är där speciellt så är det så fint att tänka, ja, det som Krishna säger här i nästa vers 2.14. Och Kunti son, de tillfälliga uppkomsterna av lycka och olycka och deras försvinnande sinom tid är liksom uppkomsten och försvinnandet av vinter och sommaren. De uppstår i sinnesförnimmelser. Och Bharata son. Och man måste lära sig att tolerera dem utan att förvillas. Så Och nu känner jag mig lite som jag ger sånt där söndagsföredrag. Och det är lite vad jag gör också. För jag vill visa att ett sånt här söndagsföredrag kan du själv ge. Jag ska snart förklara vad det innebär. Och att det här är typiskt, en typisk grundpresentation för vad det här handlar om. Och varför det här är så fint. Men också samtidigt en kunskap som vi själva kan titta på gång på gång på gång. Tills vi fattar på riktigt att det här är verkligheten. Och då kallas det här för nishta. Så den versen från Henrys Nektar citerade jag tidigare. Väldigt fin och viktig att förstå. Att bara för att vi har fattat den så här och kan förklara den för andra och kan sanskrit utan till, så betyder det inte att nu är det klart. Utan, och jag kommer ihåg att jag lärde mig det, att man ska lära sig något som heter Shastra Chakshu. Vi stod där ute på gatorna och sålde våra böcker och läste i Gita när vi satt och åt lunch i någon kyrka någonstans. Eller vår lilla versbok. Och då var det just de här verserna. Och jag minns där jag fick lära mig där av Guru att den här gitan, man lär sig att se genom den. Shastra Chakshu betyder att man ser genom de här verserna. Man ser verkligheten. Mer och mer och mer och mer. Det är därför den här kunskapen är så fin, att man kan fortsätta läsa den här Bhagavad Gita och andra sådana här liknande skrifter hur länge som helst, hur många gånger som helst. Så ja, det var väl lite då. Jo, och vad jag skulle säga där då, att när man är där ibland och det känns riktigt tufft att utmana livet, vad jag garanterar, som det har varit för mig gång på gång men som man har svårt för att tänka då, är att det här är en sån här utmaning i The Hero's Journey. Och om jag går igenom den och gör rätt saker, att jag följer, jag tar skydd i den här kunskapen, den här riktiga, som jag kan känna, och det är därför nishta är så värdefullt. Med andra ord, när man, och det ska, som jag skulle säga till mina söner, eller som jag säger nu, att det här med att en dag är pappa borta, mamma borta och så vidare. Eller, jag menar, vem som helst av oss kan bara plötsligt puff vara borta som det ser ut. Det är någonting som vi alla står inför, den verkligheten. Och det är väl värre faktiskt då när någon man älskar och håller av lämnar och försvinner härifrån. Så än att själv göra det. Så för mig är allt det här, jag säger att det här är verkligheten. Det där är sanningen, det är den sanning och den verklighet som har hållit genom hela mitt liv, fast jag har gått igenom andra saker som jag trodde var sanna men som inte var det och så vidare. Jag är 108% övertygad. Till och med känns konstigt att börja sitta och prata så här, därför att det är bara så fullständigt uppenbart, självklart. Så här är det. Jag fortsätter att leva efter. Åker ur den här kroppen. Det känns nästan löjligt att ens föreslå något tvivel på det. Så, och jag hoppas att ni är där då också. När någonting händer. När man, så man inte står där och klappar ihop av sorg eller så. Och att när jag en dag lämnar denna värld, att ni kan stå där och hålla ungefär samma tal som jag gjorde när min mamma lämnade. farmor lämnade. Där man dels känner att ja, men, hon har bara gått över till den, han har bara gått över till den osynliga sidan nu. Vi har fortfarande kontakt om vi så vill. Det är upp till båda. Och båda sidor. Och att också känna att det var ju lika bra. Nu var det liksom bara jobbigt annars att hänga kvar en sån här gammal kropp. Så allting har sin tid och farväl. Men återigen, inte det där hopplösa, sorgfulla farvälet att nu kommer den här personen att gå bort och lämna mig. Utan att jag, vi håller kontakten. Som när två personer träffas, umgås lite fysiskt och sen så säger de men vi håller kontakten online eller någonting sånt. Så jag hoppas också att vi vid den punkten är där vi kan hålla den kontakten online. Vilket var ett roligt exempel. Så i alla fall, det här räcker ju så fantastiskt långt. De här verserna. För att skydda mot den värsta fruktan som Krishna säger senare i Bhagavad Gita. Och det är bara att fortsätta läsa den här Bhagavad Gita. Den räcker, den boken. I sig i stort sett färdig. Man kan läsa den gång på gång på gång och vara nöjd med den. Och så finns det ju så många andra fina böcker. Okej, tack för den här gången. Hare Krishna.